Trons kraft stavas tillit. Det är temat för den här predikan. Olika perioder av livet gör att vi utsätts för nya utmaningar. Utmaningar att öva tillit. Jag vill dela med mig av ett sånt vardagsexempel. Jag är ganska eller väldigt van vid att klara mig själv. Att kunna hugga i där det behövs. Att hjälpa andra. Men den här terminen har jag levt med begränsningar i mina händer som har gjort att jag inte kunnat och inte heller fått använda dem till att lyfta och använda dem som jag brukar. Väldigt svårt att be om hjälp, att knäppa en knapp, att hålla en nyckel och låsa upp en dörr. Det är ju självklara saker som vem som helst borde klara. Men som en parentes, efter handvila och medicin så är det mycket bättre nu. Så ni behöver inte sitta och oroa er och undra hur det är eller så. Men det här är ett exempel. Men den riktigt stora utmaningen mitt i detta, det var när jag skulle åka på retreat. En lång resa på 12 timmar med buss och tåg och flera byten. Just då hade jag faktiskt ont att jag avvägde, ska jag stanna hemma eller ska jag våga tro att det kommer ordna sig? För ska man vara borta 10 dagar behöver man ju ändå med sig lite packning. Jag valde att be till Gud, att Gud skulle sända lite änglar under min resväg som kunde hjälpa mig med den där väskan i trappsteg upp på tåg och ner för tåg och putta den på perrongen och så. Första biten visste jag att Magnus skulle hjälpa mig att få mig ombord. Och sen var det liksom inga änglar som bara kom helt så här, ska jag hjälpa dig med väskan? Nej, det önskar man ju, så man skulle slippa be om hjälp. Men alla jag frågade hjälpte mig med den här väskan in och ut i skåp och bussar, tåg och så. Jag fick en ny erfarenhet av tillit. Det finns människor där ute som kan hugga i och lyfta en väska när jag själv inte klarar det. Retreat handlar för övrigt om att lita till att bäras av livet. Att Gud bär när man själv faktiskt inte gör någonting och inte har några krav från varken sig själv eller någon annan på prestation. En övning i att möta sig själv och Gud där livet är och inte där man önskar att livet vore. Det är en övning i Guds tillit att vara på retreat. Men tillit då? Tillit bygger på tidigare erfarenheter man har i livet. Det är inget som man intellektuellt kan lära sig. Det är en erfarenhet som sitter i kroppen. Som i relation till morgondagen eller framtiden. Så är det en avgörande skillnad på om jag bygger tilliten på mig själv eller på Gud. Det är ju verkligen bra att tro sig om att man kan ett och annat och lita till alla erfarenheter man har av allt man kan och klarar av. Men den djupa livstilliten är den vi kan erfara hos Gud. Nämligen att våga släppa taget, kontrollen, kasta sig ut i morgondagen i det okända. Och för min del, nästa gång jag ger mig ut och är begränsad på ett eller annat sätt, så kanske jag kommer att tänka på mina 2 resdagar då faktiskt allting ordnade sig. En bok som jag har i min bokhylla här på kontoret handlar om livsmod och tillit. På bilden på den boken så är det en person som hoppar bungee jump. En person som litar på att linan bär när hon eller han hoppar. Tilliten tillfogas oss genom våra erfarenheter att Gud bär vårt liv. Tillit, det är att släppa taget och lita på Gud. Så nu då till Markus 12 kapitel som är där vi kommer möta vår evangelietext. Så möter vi fariseerna, de som litar till sig själva, till sin egen förmåga och till sin duglighet. Och i dagens textavsnitt möts vi av änkan som förkroppsligar den djupa tilliten. Vi ska nu läsa Markus 12, 41-44 och texten finns på sidan 1679 om ni vill hänga med. Jesus satte sig mitt för tempelkistan och såg hur folk la pengar i den. Många rika gav mycket. Så kom där en fattig änka och la ner 2 kopparslantar, alltså några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa: sannerligen, den fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. De gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva på. Jesus undervisar i hela Markus 12 kapitel om att livet är en helhet, att allt hör samman. Tempelbesöken och vardagen, anonymt förvaltande av egendom och ärligt skattebetalande, solidaritet och respekt för medmänniskor. Här i kapitlet finns liknelsen om arrendatorerna i vingården och skatteplikten, varningsorden till de som spelar fromma men inte vågar tilliten språng, som änkan i dagens text. Jesus kastar om perspektiven när han lyfter fram änkan i texten. Genom det tar han ner de skriftlärdas stöddighet på jorden, i samhället och i kyrkan. Hade de, fariseerna, en uppsatt plats, liksom vi alla här inne har en uppsatt plats utifrån ett globalt perspektiv. Jesus sticker hål på uppblåshetens ballong och lyfter upp en liten kvinna som kommer till templet. Osynlig, osedd av alla utom Jesus. Hon kom den här dagen som en anonym offrare. Hon sågs inte bland de synliga givarna. Men Jesus såg henne eftersom kärleken inte ser med ögonen utan med hjärtat. I några få ord de vi nyss läste skildrar evangelisten Markus en mycket stor verklighet. Om vi nu går till templet då. Så på tempelplatsen så visste var och en sin plats. En del av er vet också vilka platser ni gärna intar här i kyrkan. Det visste man i templet också. Men där fanns det regler utifrån. Prästerna, de kände sitt uppdrag. Männen, de bejakade sin ställning som fullvärdiga tempelbesökare och hade sina platser. Kvinnorna fick röra sig på sin förgård och hedningarna och främlingarna, de var bundna till utanförskap utanför templet. Och så står nu Jesus där i templet med sitt budskap och sitt liv. Orden vill väcka de självsäkra till besinning över ytlig fromhet och dold orättfärdighet. De i texten kallas rika som ger mycket. Och samtidigt är det de som Markus skriver äter änkorna ur husen och ber långa böner för syns skull. Det är människor som tror på sin egen förmåga men saknar tillit och ödmjukhet. Hur fattig är då inte den som tror sig vara rik på det sättet? Där vid tempelkisterna så speglas olika beteende. I den korta texten läste vi att ge av sitt överflöd. Det är ett sätt. Att ge i sin fattigdom. Det är ett sätt. Eller att ge allt. Ett tredje sätt. Att plocka upp några dinarer eller silversiklar ur en överfull penningpåse, det känns inte så mycket. Men det kräver mod att knyta upp knuten till tygstycket som förvarar de sista små mynten och släppa taget om dem utan att veta om man får pengar till nästa måltid till barnen. Lek nu med tanken att du är i templet. följ med Jesus fram hit till templet. Då kommer du gå förbi 12 kistor. 12 kistor som hade olika betydelse, skatter och avgifter och annat som man förväntades lägga. Och så kommer man fram till kista nummer 13. Den kistan var den kistan som man la sina frivilliga gåvor. Alltså inga skatter och avgifter man var ålagd, utan de frivilliga gåvorna, det är de som man lägger i kista 13. Och det var de pengarna som användes till omsorg. Sätt dig nu där vid kista 13 tillsammans med Jesus. Ganska pinsamt är det att sitta där med honom och titta på alla som kommer och ska lägga sina frivilliga gåvor. Pengar är ju så privat. Det pratar man ju inte så mycket om och inte så gärna. Men nu får du se människorna vandra fram. De tar upp de tjocka plånböckerna. Röda, blå, svarta. Öppna myntfacket. Nej, de stänger det igen. De tar upp de stora sedlarna. En rejäl en. De som ger en 20, de viker den så att det inte syns så mycket. Ju större sedel, desto svårare att vara anonym. Som på världens barngalan i fredags. De som ger över 50 000 får sitt namn rullandes på tv-skärmen på bästa sändningstid. Många swishar, ser du. Men för att ingen ska tro att de låtsas så sträcker de självklart fram mobilen så du kan trycka på den och se det här stjärnregnet för att se att transaktionen har gått fram. Så går folk där och ger pengar av sitt överflöd. Du tittar och tänker, ja, det är typiskt. Han la bara en 20. Han borde ha kunnat ge 400 kronor minst. Det är klart han kanske använder autogiro eller kyrkoavgift. Eller tänk om han bara ger 20 kronor som en frivillig gåva. Men vänta nu. Vem är du som sitter där och tänker och tycker vad andra ger? Jesus moraliserar ingenting i den här texten. Klagar inte över att någon ger för lite. Nej, det enda som står är att många rika gav mycket. Tittar vi på Jesus kan vi se att han faktiskt gläder sig över alla dessa gåvor som människor ger frivilligt. Frivilliga gåvor som kommer göra att medmänniskor får ett rikare liv. Rena, bekväma stolar för många år framöver. En av solceller uppvärmd kyrka för att spara miljön. Gåvor för att konfirmander och människor i olika livsbehov ska få ett samtal med en kyrkanställd. Någon av världens barn ska få skolgång genom min peng i bössan. Våra gåvor gör skillnad. Och Jesus verkar glädja sig över alla gåvor som vi ger. Och bryr sig inte alls om att värdera summan så som vi gärna gör. Jag tänker, när jag sitter där tillsammans med dig och Jesus, hans ansikte är fyllt av glädje när han ser att många rika ger mycket. Ibland har man kanske dragit tolkningen av den här berättelsen att de rika borde ge lite mer. Men än så länge så kan vi med Jesus med glädje konstatera att pengar kommer in frivilligt genom kollekt, autogiro, kyrkoavgift och andra gåvor. Kista 13 för frivilliga gåvor är på väg att fyllas. Men vi är fortfarande väldigt långt borta från berättelsens poäng. Poängen när du sitter där är nu på väg fram i templet. En änka, en kvinna som prövats av livets framfart. Ödmjukt står hon där i kön och väntar på sin tur. Nu kommer hon och hennes gestalt andas frimodighet och stolthet. Hon går mot strömmen. Hon möter de rika som just lämnat sina bidrag och tagit emot folkets gillande nickar. Se vad mycket han gav och hon gav. Hennes bidrag, det drar inte ner några applåder. Det skramlar betänkligt i kistan. Ingen tyst kollekt där inte. Vad är det då som driver kvinnan fram till kista 13? Varför offrar hon sina två mynt som förmodligen gör att hon den natten somnar hungrig? Nog skulle vi ha velat sitta ner och lyssna till henne, försöka förstå henne, lära av henne. Hon skulle kunna vara en lämplig gästföreläsare i vår församling när det gäller engagemang och offrande. Hon skulle vara given att fråga om hon kunde vara med i insamlingsgruppen för nya stolar. Å andra sidan, hon skulle nog inte ställa upp och hålla några föredrag. Hon vill bara ge av det hon har fått. Hon ger mer än sitt överflöd. Hon ger sitt liv. Det räcker, det blir över att predika. Det får andra göra. Visst hade det nu i detta varit lite skönt om Jesus hade förebrått henne lite för dumdrästigheten att ge allt man har. För våra försvarsmekanismer drar ju gärna igång änkans beteende. Lika provocerande som när Maria smörjer Jesu fötter med dyrbar nardusbalsam. Var det inte ganska ansvarslöst att ge allt hon hade? Så kan man ju inte leva, man måste ju tänka lite. Templet som hon offrade till, det skulle snart ligga i ruiner. Så misslyckat. Själv hade hon behövt pengarna mycket, mycket bättre. Men Jesus riktar överhuvudtaget sig inte till kvinnan med förebråelse. Däremot samlar han ihop de sina lärjungarna och säger: sannerligen, den här fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. De gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva på. Om kvinnan säger han att hon offrade allt. Och vad är kärnan i det Jesus säger? Ja, att vi tänker i låsta banor om vad som har värde och vad som är viktigt. Jesus räknar på ett annat sätt. Han kastar omkull våra värdeskalor, konstruerade av våra själviska beräkningar. Änkan med mynten la mer än de andra. Vi är insnärjda i kvantitativt tänkande, de stora, de mätbara resultaten när det gäller vårt offrande till församlingstillväxt, deltagarantal och så vidare. Och du kan överföra det till arbetslivet var du än arbetar någonstans. Inför änkans offer, bedömt av Jesus, kommer den kvalitativa bedömningen in i bilden. Med gåvan gav hon sig själv, sitt liv. Jesus kunde se det eftersom han inte ser med ögonen utan med hjärtat. Hon kallas fattig med våra mått mätt. Två skärvar är kanske inte ens ett öre och det är allt hon äger. Men hon är rik på tillit. Hon vågar ge det hon har i offerkistan. Så blir änkan vid offerkistan en förebild för tillit. För tron som den kraft som bär hela livet. Tillit att maten ska ges henne även om hon inte har några pengar. Änkan kan inte bygga sitt liv på sin egen förmåga, på det hon kan prestera, klara av, åstadkomma. Men hon är rik för att hennes liv levs i tillit. Tillitens bakgrund är erfarenhet. Kvinnan vet, måste hon veta, annars hade hon aldrig gjort det, tänker jag i alla fall. Men hon vet att Gud bär också när livet går sönder. När en älskad dör, som han hade gjort i hennes fall. När hoppet grusas, när livet krymper, när botten är nådd. Därför vågar hon ge sig själv utan att veta Och så bjuder hon oss att våga tilliten språng på livets alla områden, såväl i hur vi förvaltar våra pengar som i våra liv i stort. Änkan vid offerkista 13 bjuder oss att leva ett liv i överlåtelse till Gud. Offret, det frivilliga som vi ger, alltså av hjärtat. Varje gång vi ger något frivilligt så övar vi tillit. Givandet handlar om hur vi vågar dela med oss av våra pengar, våra gåvor, våra talanger. Hur vi vågar dela med oss av vår tid och vår tillit i relationer som vi har. Släppa taget om det vi har kontroll över, om det som är vårt eget. Så till sist, berättelsen om änkan utmanar oss att leva i tillit och att öva på tillit hur livet än möter oss. Trons kraft, som är temat den här söndagen, är att leva inifrån i tillit. Så, två frågor. Vad innebär tro som tillit i mitt ekonomiska offrande i församlingen, i mitt engagemang, i min tid? Och vad innebär tro som tillit på min arbetsplats, i mitt hem och i mina relationer? Låt oss be. Gud, tack att du på nytt och nytt välkomnar oss till dig själv. Att du hjälper oss att se och känna glädje över allt vi kan göra och allt vi kan bidra med. Tack för kvinnan som vi mötte i texten idag. För tilliten hon visar, modet att våga utan att veta. Hjälp oss på alla de områden i livet som vi just nu behöver få känna och träna tillit. Amen.